Välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag. Jag heter Stefan Winniger och vi ska idag blicka västerut till vårt västra grannland, det vill säga Sverige. Vad är det som händer i Sverige? I veckoslutet har en bomb exploderat i Malmö och en ung man har blivit skjuten. Och det är nu ingen engångshändelse även om det är tragiskt nog, utan jag vet att många finlandssvenskar också tittar på de svenska kvällstidningarnas hemsidor ofta. Och att det har ju varit i flera år nu som att var och varannan natt är det någon yngling som blir dödad, skjuten, och är det någon bomb som exploderar. Det här ska vi diskutera med hjälp av Lars Åberg, journalist och författare från Sverige. Välkommen Lars.
Tackar.
Välkommen till Slaget efter 12. Här hos mig i studion i Helsingfors finns Linda Söderlund, tidigare Stockholmskorrespondent för Svenska Yle. Välkommen.
Tack.
Och Johan Strang, du är Nordenforskare och biträdande professor vid Helsingfors universitet. Välkommen.
Just det, tack ska du ha.
Börja med dig, Lars Åberg. Alltså, du har skrivit en bok om just Malmö. Vi ska tala lite om hela Sverige, men kanske börjar vi nu i den sydligaste änden av Sverige, i Malmö. Och den heter Framtidsstaden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Varför, Lars, händer det här i Malmö?
Det finns naturligtvis många olika förklaringar, men en första förklaring är väl att Malmö ligger där det ligger rent geografiskt. Det är inkörsporten till Sverige. Dit kommer både människor, idéer och varor, även kriminella varor, sånt som man inte vill ha. Sen har Malmö under lång tid utvecklat en segregerad struktur där stan mer eller mindre har delats i två delar, om man förenklar det något. Där den västra delen ut mot vattnet, mot Öresund, kännetecknas av att det bor medelklass där, att folk har utbildning, att de har jobb. Och där finns också nya institutioner som ett nytt universitet, och där finns bron till Köpenhamn och så vidare. Sen har vi den östra delen som har stagnerat, kan man säga, och där man har en mycket stor grupp med utländsk bakgrund som bor där. Och där är både arbetslöshet och bidragsberoende mycket, mycket större än också det svenska genomsnittet. Man kan säga att ungefär en tiondel av Malmös befolkning är arbetslös och lever på bidrag.
Mm. Och det är där de östra delarna, för oss som följer nyheter, där till exempel där stadsdelen Rosengård ligger, som är kroniskt drabbad av problem.
Ja, den har ju blivit symbolen för de här bostadsområdena, men det finns många fler i Malmö. Samtidigt ska man veta att Malmö är en väldigt komprimerad stad. Man cyklar ganska snabbt från ena ändan till den andra. Så att de problem i Stockholm och Göteborg, segregationen där ser annorlunda ut. Där ligger förorterna längre från centrum. Men i Malmö ser man de sociala problemen också väldigt tydligt mitt i stan.
Mm. Men varför är det nu så att varför börjar Malmö, om ni ska säga, förenklade sig Malmöborna, spränga varandra med bomber och skjuta ihjäl varandra? Vem är det som skjuter ihjäl vem?
Ja, i huvudsak är det ju kriminella personer som skjuter ihjäl andra som har en brottslig verksamhet. Så att det är en intern uppgörelse i den kriminella miljön, och den har ju då tyvärr vuxit sig väldigt stark i Malmö under lång tid. Jag minns på 70-talet pratade man i Malmö om någonting som kallas för juggemaffian. Mm. Och det var ju då kriminella grupper från det gamla Jugoslavien som slog rot, kan man säga, i Malmö. Och där började också en ganska grov vapenhantering som sen har etablerats och blivit kronisk, kan man säga, i stan. Så att det finns en historia här, och av någon anledning som delvis tror jag har att göra med den geografiska placeringen, så har detta blivit ett kriminellt centrum i Sverige dit många brottsliga personer har sökt sig.
Mm. Efter denna introduktion här ska jag plocka in här Linda Söderlund. Du har under några år bott i Stockholm och i Sverige, och du har besökt alla de här problemområdena och rapporterat från de här kritiska miljöerna där gängkriminalitet och brottslighet så här florerar eller blommar, vad man nu ska säga då. Vad är din, känner du igen den här bilden som Lars Åberg beskriver?
Visst, och jag ska kanske säga att jag har inte besökt kanske alla områden, men flera områden. Det Lars sa om Malmö, att det har blivit ett kriminellt centrum, och det kan hända nog att procentuellt sett så sker det kanske fler sprängningar, bomber och skjutningar i Malmö, men nu förekommer det också mycket i Stockholm. Men just det här, segregationen ser helt enkelt annorlunda ut i Stockholm, så det påverkar inte Mediasvensson lika mycket, för att bor man i centrum av Stockholm så ligger förorten där långt borta. Man har kanske aldrig ens besökt de här platserna där de här händelserna sker, och det är på något sätt lättare att blunda för det än vad det är i Malmö, där allt ligger väldigt nära varandra.
Mm. Ska vi ge ett ord också här till Johan Strang här innan vi släpper löser helt och pratar fritt här. Johan Strang, Nordenforskare, vi är vana vid att tänka oss de nordiska samhällena som på något sätt fungerande, stabila, trygga demokratier. Där av ren godhet så mycket väl görs att egentligen ingenting ont borde hända. Så det är nu julaftonstämning här, pling plong. Johan Strang, varför händer just det här nu i Sverige som vi inte har i Finland och i Norge, Danmark?
Ja, alltså för det första så skulle jag vilja bestrida det påstående att det inte händer i de andra nordiska länderna. Alltså Finland har kanske inte på det viset varit drabbat i samma utsträckning, men, och Norge har också haft i mindre utsträckning av det här, men Danmark har haft en hel del sådana här problem. Och för några år sedan så sköt unga kriminella gäng mot varandra också i Köpenhamn, och det där. Polisen visste inte överhuvudtaget vad de skulle göra åt den situationen, och det visade sig sen att föräldrarna till de här unga gängen alltså gjorde upp sinsemellan. Det var liksom, samhället liksom kapitulerade också där. Men du har rätt alltså att, ja, och sen är det ju också så att Sverige syns ju mera i Finland än Danmark gör, så att vi är ju mycket mer intresserade av vad som händer i Sverige än vad som händer i de andra nordiska länderna. Men du har absolut rätt i att i Sverige har de här problemen accentuerats speciellt mycket under de senaste åren, och varför det sker så det är kanske svårt att säga, men jag tror att bland de nordiska länderna så är ju Sverige antagligen det land som har gått varit mest radikal i sin ekonomiska och sociala och skolpolitik som har liksom, ja, liberaliserat samhället på ett helt annat sätt än i Finland framförallt, men också de andra nordiska länderna, som fritt skolval och sånt här. Det har lett till ganska stora skillnader, framförallt i städerna.
Jag har besökt Rinkeby, som är en förort till Stockholm, här för något år sedan, och där var det en förälder som beskrev det som en kapplöpning på ett sätt, att hur motiverar man sina barn att gå ut skolan och skaffa sig en utbildning och ett jobb, då det på ett sätt är mycket lättare för många att gå in på den här kriminella banan. Och där sa han så här lite tillspetsat att det kan vara ett avgångsbetyg, kan vara skillnaden mellan liv och död. Där var det en skola där bara hälften av niondeklassisterna fick ett avgångsbetyg. Och det visar på ett sätt redan att skolan hade misslyckats med att på något sätt fånga upp de här eleverna och ge dem den hjälp de behöver. Och för föräldrarna är det kanske inte heller alltid alldeles enkelt. Har man en tonåring, en 15-åring, så är det inte lika lätt att hålla reda på vad den gör längre än vad de man har barn under 10 år till exempel.
Lars Åberg, vad är din? Håller du med här?
Ja, det gör jag. Jag känner ju igen det ni pratar om. Jag vill ju också då föra in den här frågan som ju diskuteras mycket, som har med den svenska migrationspolitiken att göra. Därför att tyvärr är det ju så att en väldigt stor andel av de kriminella som grips och döms har utländsk bakgrund. Det kan ofta vara så att de är födda i Sverige, men då har de föräldrar som har invandrat till Sverige. Och det här hänger ju naturligtvis ihop med segregationen, att det har uppstått parallella samhällen även i en sån relativt liten stad som Malmö, där det finns institutioner, föreningar, församlingar och så vidare som lever nästan helt vid sidan om majoritetssamhället. Och många ungdomar, och framförallt killar då, pojkar, växer upp i en isolerad miljö. Och för många av dem går det ganska dåligt i skolan, som ni var inne på. Det finns skolor i Rosengård där mer än hälften av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Och det innebär ju att de sannolikt inte kommer att komma in på den vanliga arbetsmarknaden så småningom. Mm. Så det, där finns dåliga förutsättningar redan där, kan man säga. Sen har det också visat sig att det finns ett socialt arv, alltså att väldigt många av de kriminella pojkarna växer upp i kriminella familjer helt enkelt, så att ofta i flera generationer och flera led.
Mm. Men så att det är pappa och morbror och storebror är redan inne på fel bana, så att säga.
Ja, jag har träffat ganska många sådana pojkar i 13-15 års åldern som berättar om sina bröder som sitter inne och om sina pappor som har också haft en illegal verksamhet på olika sätt. Så att det är också ett problem. Det talades redan på 60-talet i Sverige och säkert i Finland också om det sociala arvet och hur man skulle kunna bryta detta. Mm. Men på något sätt har det tycks det ha blivit ännu starkare med tiden.
Det här, vad säger ni här i Helsingfors-studion här? Alltså en etnisk segregation och det invandrar barn, pojkar som går och skjuter ihjäl varandra. Vad säger ni?
Kärnproblemet är ju på något sätt att det där, så, som jag ser det, att den här gängkriminaliteten, det ger dels de här killarna inkomster, men också status. För en som inte har fått klara skolan och fått några betyg, har inte möjligheter att studera vidare och kommer aldrig att få ett riktigt välbetalt jobb. Och om man ens försöker det, så det kommer att ta jättelänge innan man får in lika mycket pengar som man kan få på gängkriminalitet. Det är mycket snabbare och det ger säkert mycket högre status i just deras kretsar än att försöka gå den här traditionella vägen, som inte heller kanske, man har inte fått hemifrån den där modellen, kanske man vet inte helt tydligt att hur går det till att göra den här traditionella modellen, att hur gör man i Sverige, och om man har bott i en förort till exempel, där 90% är invandrare och man har också bara haft invandrarkompisar i skolan, man har aldrig fått den där modellen eller exempel på hur man kan göra annorlunda.
Och det gäller ju hela världen, alltså det här är ett känt fenomen i hela världen. De som inte ens klarar den grundläggande skolan, för dem finns det sen ingen arbetsmarknad längre. Det finns inte några hantlangar eller stuvarjobb där man bär potatissäckar eller kolsäckar eller vad man nu gjorde förr i världen eller tegelstenar. Utan de jobben finns inte längre helt enkelt. Så är du inte, har du inte en grundskola, så är du out helt enkelt.
Ja, jag kan inte annat än hålla med, men alltså när det gäller den här integrationsproblematiken så tror jag också att det kan vara skäl att komma ihåg att Sverige har också liksom goda erfarenheter av invandring. Jag tänker nu på alla finnar som flyttat till Sverige i tiderna och så här, vilket gör att man står demografiskt sett mycket bättre ställt än i Finland idag. Men liksom problemet är ju kanske då att det har hänt någonting under de senaste decennierna som gör att man har liksom på något vis misslyckats med vad ska man säga, att integrera de här invandrarna, eller så att det tar längre tid, eller att man hamnar in i en ond cirkel av olika skäl. Det är inte liksom invandringen i sig själv, eller det att de är invandrare som gör att de här problemen uppstår, utan det är liksom samhället förmår inte att handskas med det här problemet på samma sätt som man kanske gjorde tidigare då, på när man hade jättestor invandring på 70-talet, så att säga.
Det är väl viktigt att säga just det, att det inte är ett invandringsproblem i sig, och att invandring inte heller är något problem, utan att Mycket av den här tunga kriminaliteten och våldsamma kriminaliteten som vi ser idag, den har ju utvecklats i grupper som har kommit senare till Sverige efter millennieskiftet framförallt. Och det är ju ganska tydligt när man ser på statistiken att det handlar om unga män från Mellanöstern och i någon mån från en del andra länder som Somalia, men framförallt Mellanöstern. Och det är grupper som på många olika sätt står mycket längre ifrån det svenska samhället än vad tidigare invandrare gjorde. Till exempel de som kom till Sverige på 90-talet från kriget på Balkan, Bosnien och andra har ju klarat sig mycket, mycket bättre i Sverige.
Vad beror det på?
Det har också många förklaringar. Jag tror att dels är det väldigt många människor som har kommit till Sverige nu som saknar utbildning och därmed förutsättningar att börja arbeta ganska snart, vilket tidigare invandrare, inte minst finnar, har gjort. Sen finns det ju en svår och knepig kulturkonflikt och värderingskonflikt mellan det moderna samhället och människor som har växt upp kanske i en väldigt konservativ religiös miljö och i en miljö där staten är svag eller knappt finns och där staten ses som fiende också. Och där klanen och den sortens rättvisa som är knuten till släkten och familjen, där den tar över och blir mycket viktigare än vad samhällets institutioner säger. Jag har ett exempel i min förra bok som heter Landet, där vad som helst kan hända. Så var jag i en svensk stad som heter Borlänge som har 50 000 invånare. Och där upptäckte polisen att det upphörde att komma in anmälningar från en stadsdel som hade mycket sociala problem. Plötsligt så kom det inga anmälningar till polisen längre. När man undersökte detta så visade det sig att hela rättvisan hade flyttat in i vardagsrummen hos ett antal familjer som löste detta själva och därför inte vände sig till samhället.
Intressant. Du var som jag kan säga något här, Johan Strang.
Jag tänkte bara lite på den här lilla paradoxen jag håller med om mycket vad du säger, men den här lilla paradoxen i det här med att bosnier har klarat sig bra och sen samtidigt talar de om juggemaffian som var
ja, men
Jag tänker bara att det är olika tidsperioder. Absolut, ja, det är olika tidsperioder. Mm. Och det var kanske det som jag tänkte komma fram till, att det är dels ett annat politiskt landskap, där var det andra värderingar som råder kanske. Och sen också den här poängen du sa med att finnar kom dit för att arbeta och de integrerades på det sättet i samhället väldigt snabbt. Och jag tror kanske också att det finns en balans att försöka hitta där mellan assimilation och multikulturalism i våra nordiska samhällen idag. Och liksom, å ena sidan är det klart att folk ska försöka, måste få behålla sitt språk och sin kultur och att det här berikar våra nordiska samhällen. Men jag tror också att det är liksom viktigt att se till att, eller att komma ihåg att det kan ta tid för folk att komma in i samhället att komma in i arbetet, och att det behövs satsas på den slags verksamheter, att inkludera dem i den lyckliga nordiska demokratin så att säga.
En svårighet i det svenska samhället i alla fall har ju varit att det här vi pratar om har ju varit allmän kunskap egentligen under väldigt lång tid, och beskrivningarna av segregationen, problemen i skolorna och så vidare, de finns ju dokumenterade åtminstone sedan 1970-talet på olika sätt. Vi talar egentligen om samma sorts problem idag som vi gjorde för 40 år sedan. Det är bara det att de har fördjupats och de har blivit allvarligare, och när det gäller kriminaliteten har de blivit våldsammare. Så att det har ju funnits insikt och kunskap, men det har också funnits en slags handfallenhet och helt enkelt man har inte vetat hur man ska bete sig, och det tycker jag man kan se också i den politiska hanteringen av de här frågorna, att politikerna är väldigt vilsna.
Här är det ju också på något sätt, just nu så vill politikerna åtgärda det här problemet just nu och föreslår skärpta lagar och hårdare straff och så vidare. Men samtidigt så borde man tänka det där långsiktigt, att hur ska man ordna det så att det överhuvudtaget folk inte vill gå med i det här gängen? Att hur ska man få skolan att fungera till exempel? Att det går bra ekonomiskt för Sverige om man är beredd att satsa mera på polisen. De talar om 10 000 nya poliser och de har startat 2 nya polishögskolor. Och också lärarna talar man om att man ska satsa mera på lärarna. De ska få högre löner och det är viktigt med skola. Men både poliserna och lärarna har blivit sådana lågstatusyrken i Sverige. Så det hjälper liksom inte att politikerna säger att vi ska satsa på det här. För det är inte någon som vill bli polis eller någon som vill vara lärare i de här utsatta områdena. För det är väldigt tungt och det är svårt liksom att få det att fungera.
Mm. Alltså jag känner så bara att när du säger det här, det kan ju verkligen all respekt för dem som gör det. Men att jobba på ensam i en skola med de där stora problemen, det är en vansinnig börda för den där läraren som man lägger på. Det känner vi igen också här i Finland, man talar om att skolan måste ta hand om det och skolan måste lösa. Att det blir på något sätt väldigt, väldigt många uppgifter som skolan ska sköta egentligen. Och sen ska man säga det som biprodukt också, lära att läsa och skriva. Eller hur?
Mm, precis.
Men får jag fråga en annan sak här då? Ni sa här i början att det är ju inte problemet egentligen att människor kommer från andra länder och så där. Inte egentligen att de är utlänningar. Men väldigt många svenskar upplever ju ändå att det är så här mängden av människor som har kommit till Sverige som är en stark bidragande faktor till att problemen nu här är så stora. Vad skulle ni säga, hur mycket ligger i den upplevelsen som finns?
Ja, om jag ska säga något så tror jag att i grund och botten så tror jag inte det finns någon negativ inställning till människor med annan bakgrund eller som kommer från andra länder, utan det handlar mycket mer om beteende och det man ser i de förändringar som man ser i vardagen, där man ser att samhällets service på olika sätt undermineras av kostnader för människor som då inte arbetar och som lever på bidrag. Där är ju en väldigt central konflikt i Sverige idag, där det offentliga, vi ser kommunerna runt om i Sverige nu har en kraftigt försämrad ekonomi, och jag misstänker att en motsättning som vi kommer att se fram till nästa val, och det är flera år dit, det är mellan staten och kommunerna, vem som ska ansvara för att skolans kvalitet upprätthålls någorlunda, för att det finns polisstationer, för att socialtjänsten kan jobba som den borde och så vidare. Jag tror att väldigt mycket handlar helt enkelt om vad man ser i vardagen. Man ser försämringar i sjukvården, det är längre köer och så vidare. Och sen så kopplar man naturligtvis detta till att det är fler människor som ska ta del av välfärden. Men jag tror inte att det finns en direkt... Det finns naturligtvis människor som är fientliga rent allmänt, och det har alltid funnits sådana som inte tycker om folk från andra länder. Men det är en väldigt liten grupp. Jag tror det här handlar mycket, mycket mer om beteende och vardagsproblem.
Vad säger ni, Harry?
Ja, jag håller med i det. Alltså, jag tror inte heller att kanske... Ja, alltså det är klart att det finns främlingsfientlighet i alla de nordiska länderna. Men jag skulle inte säga att den är större på det viset i Sverige än någon annanstans. Kanske till och med snarare tvärtom, på trots av att man har flera vad heter det, med utländsk bakgrund i Sverige. De här ekonomiska problemen sen så är ju vi står ju inför precis samma problem i Finland med vår ynkliga invandring här med en åldrande befolkning och kommuner som är fullständigt överbelastade av sociala utgifter som de inte kan handskas med, och här får ju också våra väldigt få invandrare skulden för det.
Jag tänker att fast man kanske då upplever en del problem i Sverige, du talar om försämring i sjukvården till exempel och att samhällets service undermineras, så tror jag nog också att många ser den där kopplingen med att vad bra att vi har fått så många invandrare som kan göra de här jobben, som vill vara sjukskötare till exempel. Precis som här i Finland har vi inte den här resursen.
Nej, så är det naturligtvis, men det är ett problem som hänger ihop då med de senare årens invandring är just att väldigt många är outbildade och inte kan gå in och ens jobba i vården, utan det kommer ta lång tid innan de blir en del av svenska arbetsmarknad och svenskt vardagsliv. Mm. Jag tror att när vi återvänder till det här med kriminalitet och våld så tror jag att ska det långsiktigt ske någonting så måste man börja satsa på barnen och se till att barn inte växer upp i såna här destruktiva miljöer. Det är där samhällets resurser måste sättas in. Det handlar om skolan naturligtvis. Man kanske måste ha en skola som är mer uppdelad där människor som inte har skolbakgrund och som inte kommer från den miljön får gå någon slags introduktionsskola istället som är separerad från den vanliga. Att man har en annan sorts inslussning i det svenska systemet. Jag tror man måste prova många nya idéer här. Man har fastnat lite grann i 70-talslösningar på problem som ser helt annorlunda ut idag.
Ja, eller inte ens 70-tals. Ibland undrar jag om man borde liksom återgå till 70-talslösningar istället. Eller, ja, jag menar, när jag tittar på det aktuellt igår till exempel då, och så det där, alla experter och alla föräldrar som de talar med så pratar precis om de saker som du talar om liksom att det handlar om att försöka sikta in sig på barnen och tänka långsiktigt och så här. Men sen kommer stackars Morgan Johansson framför kameran som har fått en missförtroende.
Inrikesministern alltså.
Ja, inrikesminister.
Justitieminister.
Han kommer in i kameran och allt han har att säga är att det där att nu ska vi satsa mera på lag och ordning och vi har gett mera pengar till polisen och vi kommer att satsa ytterligare. Så det är liksom en beklaglig liksom enkelspårighet i debatten som jag tycker att har uppstått nu på senare tid. Alltså förra riksdagsvalet i Sverige var första gången någonsin som alla partier var eniga om att det, lag och ordning är liksom det viktigaste som finns. Det är häpnadsväckande i ett nordiskt land.
Mm. Ja, men det är också ett tecken på att många anser att makten i samhället har förskjutits och att institutioner och företag och gäng utanför samhällets normer har skaffat sig ett inflytande som man måste hantera på något sätt. Men jag hävdar fortfarande, som ni också gör förmodligen, att det är långsiktighet vi måste gå in på nu. Det måste hända någonting på längre sikt.
Absolut.
Om jag ändå en gång här bara nu återgår till de här dåden som har inträffat, alltså bomber och mord, måste man väl ändå kalla det saker vid deras rätta namn. En lång rad under flera år, ni som följer svenska medier vet precis vad jag talar om. Det är ju ändå, för en vecka sedan väckte den svenska tidigare polisen och sociologen numera Amir Rostami uppseende. Han menade att en sån här bombserie saknar helt motsvarighet i ett västerländskt land i fredstid. I Sverige har man ju också länge, och tror jag än idag, använder man sån här eufemism, ni vet, en förskönande omskrivning man kallar för sprängningar, som är egentligen något kontrollerat. Jag menar, hade det här varit Venezuela eller Irak hade vi inte tvekat om att tala om en bombserie. Att det här, det finns inget annat västland där man nu brukar så mycket våld. Och jag vet att vapendödligheten i USA är ett kapitel för sig, men ändå Sverige sticker ut här. Alla har samma problem, men Sverige sticker ändå ut. Varför? Våld.
Det är nog jättesvårt att svara på att varför är det just Sverige som sticker ut. Men vad jag minns när jag talade med olika poliser till exempel, så de talar ju om att det är så lätt att få in vapen i Sverige till exempel. Och speciellt sedan Öresundsbron kom till Danmark så har det blivit ännu lättare. Och i somras var jag på en presskonferens där det var den utredning man hade gjort, och det handlade om att en massa små justeringar i straffskalan, hur man skulle skärpa straffen för vapen, olika vapenbrott och så vidare. Men också då det gällde tullen så har det tydligen varit så hittills att om tullen misstänker att det finns någon narkotikaförsändelse så får man stoppa det här paketet. Men om man misstänker vapen så har tullen inte kunnat stoppa det. Men det föreslås nu att det ska bli en förändring i det från och med nästa år.
Ja, jag ska också kanske säga att det här är ett problem liksom för Öresundsregionen i stort. Alltså den danska regeringen så införde ju nu, jag tror det kom i kraft idag, de här gränsövervakningarna från det där Sverige till Danmark. Det har varit andra vägen har det varit sedan 2015. Men jag skulle kanske försöka ser Öresundsregionen som en helhet här. Alltså att jag är lite liksom besviken på de danska politikerna som gärna liksom plockar billiga poäng på det kaotiska Sverige och skyllar allting på det. Men jag tror att det är liksom, det är en region där det försiggår kriminalitet liksom på tvärs av gränserna. Kanske inte liksom när det gäller 15-åringar, men högre upp i hierarkin så tror jag ju att den här narkotikahandeln som de har som är liksom grundorsaken till den här gängkriminaliteten, så den är säkert liksom en del av en misslyckad svensk och dansk narkotikapolitik och ett misslyckat polissamarbete i den fronten. Jag tror att kanske det är ett ökat samarbete där som de hette Fredriksen och Stefan Löfven talade om på Nordiska rådets sessioner för ett par veckor sedan. Så det kanske hoppeligen ett steg på vägen. Jag tror inte på liksom gränsövervakningar i sig. Jag tror inte, liksom, att man kan isolera problemen på det viset där.
Det handlar ju om någon slags maffiaverksamhet egentligen här, och den har väl identifierat Sverige som en plats dit man kan både föra in människor och varor och vapen utan större problem. Sverige har ju haft en välvillig inställning till omvärlden och det har ju också gett möjlighet för de här gängen och maffiorna att etablera sig i samhället. Det kom i oktober en rapport från Stockholmspolisen om de kriminella nätverken. Det som var allvarligast i den tycker jag var att den pekade på hur de här nätverken har ätit sig in i den vita arbetsmarknaden. Alltså företag, institutioner och så vidare. Så det sitter företrädare och då representanter för de här kriminella nätverken långt in i samhällsverksamheten.
Som kan där pengar tvättas och tjänster
pengar tvättas utförs. Men det påverkar också beslut, inte minst i kommunerna.
Så kan man, är det rätt att skriva att beskriva det som att Sverige så att säga, har delvis tappat suveränitet mot maffian?
Ja, man har i alla fall tappat greppet om den sociala utvecklingen kan man säga, och uppenbarligen vet man inte hur man ska hantera den här brottsligheten. Ni nämnde Morgan Johansson här och det är någon slags hjälplöshet som han och även andra politiker och andra partier utstrålar.
Ja.
Jag tänker ännu på att nu har vi snart en halvtimme pratat om hur illa det är i Sverige, men ändå för de allra flesta så påverkas ju ändå inte av den här gängkriminaliteten. Att det är kanske bra att komma ihåg att man beskriver Malmö som en krigszon, men det är det ju inte på riktigt. Och de allra flesta som bor i Sverige känner sig trygga och är inte rädda för att gå ut på kvällen, men det finns de här vissa områden där det kanske är lite farligare.
Det allvarliga är väl att de områdena har blivit fler och större. Det är ju därför vi har diskussionen. För det är ju, naturligtvis är det så att de flesta lever ett vanligt liv. Men det är ju oroande när ett väldigt förutsägbart samhälle som det svenska blir mer och mer oförutsägbart. Och det finns ju trots allt en spred otrygghet också i vardagen, i vardagslivet.
Till sist då, det är många finländare som besöker Sverige. Behöver man vara rädd att besöka Sverige?
Nej, det behöver man nog inte som turist. Och fast man också åker ut till förorten så behöver man nog inte vara rädd.
Man kan åka till Malmö också. Det går bra.
Och känna sig helt säker. Tack så mycket för att ni era kloka insikter här om Sverige. Det här ämnet drar iväg, kan man fylla många timmars diskussion. Det får vi göra i framtida program i Slaget efter 12. Tack så mycket säger jag till Lars Åberg, författare, journalist i Sverige. Tack så mycket till Johan Strang, Nordenforskare. Och tack Linda Söderlund från Yle här. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Hej då.